Och så tänker jag inför det året som vi står nu, 2010. Ett nytt år, ett nytt decennium. Vad är vårt ärende? Vad är vår kallelse? Vad ska känneteckna oss in i ett nytt decennium? Det är vad jag har burit med mig under några veckors tid när jag fick reda på att jag skulle få predika här idag. Vad vill Gud med oss 2010? Ja, och jag skulle kunna sammanfatta min predikan i fyra ord. Och jag vill att de här fyra orden ska få på något sätt vara kännetecknet för oss nu när vi tar ett nytt steg in i ett nytt decennium. Fyra ord som får liksom vara kännetecken 2010. Det är min önskan. Det första ordet, det är barnasinnade. Så här står det i Markus 10, ska se om vi får upp det vägen. Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Det är Jesus det talas om, och vi läser den här texten ganska ofta när det är barnvälsignelse. Och vi vet, lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det så blev han förargad och sa, låt barnen komma hit till mig, och hindrade dem inte. Jag hoppar över den första, för den har vi läst innan. Ursäkta, Micke, jag berättar inte det för dig. En liten överraskning. Där kommer den. Och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. Och i min bibel så ligger en liten bibelläsningsplan här som jag har fått från Svenska Bibelsällskapet. Oerhört bra. Och vi börjar med den för ett tag sedan, jag och Johanna. Och läsa gamla och nya testamentet morgon och kväll. Och så dyker igår kväll så dyker den här texten upp. Från Matteus 18 som kommer här. Där det står. När Jesus ställer. När lärjungarna kom fram till Jesus och frågar. Vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför honom och sa. Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket. Den som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sånt barn tar emot mig. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst att han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänkts i havets djup. Ja, det är ju ord och inga visor. När Jesus pratar om de små i vår mitt. Så tänkte jag, vad passande att jag fick den här då, liksom när jag läste min egen personliga bibelläsning igår. Och så tänkte jag, ja men det är ju precis det här. Att vara barnasinnade. Och då hade jag lite kommunikation här med barngruppen som har sitt årsmöte och frågade. Ja men vi kan väl kanske ta rapporten som en del av predikan. Men nu har de tagit ett beslut i sitt årsmöte att de inte faktiskt presenterar det här. Och vi måste ju följa deras demokratiska ordning, utan att det kommer en rapport senare. De tyckte att det var roligare att leka och göra lite annat. Och så. Så därför kommer inte barnen tillbaka här i gudstjänsten. För mig betyder barnasinnad två saker. För det första, det är att vi har ett sinne, att vi riktar vårt sinne åt barnen. Att vi har barnen i våra tankar, i vårt sinne. Jesus säger att vi har ett ansvar att föra fram barnen till Jesus. Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Sätt inga hinder i vägen för barnen att komma till mig, säger Jesus i den här texten. Det är ju inte bara världen som gör att det är svårt för barnen att komma fram till Jesus. Utan även lärjungarna, även vi kan ibland sätta upp hinder för barnen att verkligen komma nära Jesus. Vi som borde veta bättre, som vet att den som tar emot ett sånt barn tar emot Jesus. Även vi sätter ibland upp hinder för barnen att verkligen komma nära Jesus. Trots att jag vet att det är det enda vi längtar efter. Att vi ska ha barn, en församling som har barn, som ständigt får barn, både fysiska barn och andliga barn. Vi vill vara en födsloplats där det finns liv och liv i överflöd. Och låt mig säga så här, jag har upptäckt, det kanske inte är en överraskning för er, men för mig så har jag kommit på den här djupa insikten. Det är inte speciellt bekvämt att ha barn. Jag sov hela natten i Theos säng och försökte tränga sig ihop under hans täcke i natt. Och så fort jag försökte glida därifrån så tog han tag i mig. Och så sa, pappa sov hos mig i natt. Och hur mycket man än känner liksom att, ja men du, jag har faktiskt en predikan som jag ska göra imorgon till. Så liksom biter inte det på honom. Utan man ligger där så här och känner att, alltså, jaha, det är väl dags att gå till massören igen här. Och när jag var där sist så frågade hon vad jag har gjort. Och så sa jag, ja jag sover då och då i min sons säng. Och så sa jag, ja det brukar vara det, eller nyförälskade som kommer, som ligger och sover på varandras armar så här, som kommer liksom så här och har ont i rygg och nacke och så här. Så det är inte speciellt bekvämt. Det är roligt, det är mysigt, det är lärorikt och livsomvälvande, men det är inget bekvämt liv att vara förälder. Det ger däremot mycket mer än vad jag någonsin kunde ha anat. Men det är oerhört uppoffrande, och liksom perspektivet flyttar från en själv till det som är viktigt för barnen. Det är inte heller bekvämt att vara en församling som har barn. Det är uppoffrande, det är tålamodsprövande. Och jag har med mig den erfarenheten från den här församlingen som jag var i tidigare, New Life, som var en studentförsamling. Ni hör ju, det är ju unga människor som är där, och sen så växer de upp. När jag kom så hade man varit församling ungefär i 10 år, och så gjorde man en ni hör vilken ung församling, 10 år. Och så gjorde man en utvärdering, så upptäcker man att åldern har inte skiftat någonting. Man har samma åldersspann som man hade för 10 år sedan. Det betyder alltså att när de fick barn och man växte upp och blev föräldrar, då tyckte man att den här församlingen inte riktigt passade. Och så gick man vidare, och så kom det nya människor som var unga. Och så hände ingenting. Och så kände man, därför var vi tvungna att bara gå in och säga, men vi vill ju vara en församling som växer med människor. Vi vill också vara med barn. Och så upptäckte man hur otroligt bökigt det blir. För det här är en församling som är van att vara studenter och gå ut liksom efter söndag, så går man ut och går på restaurang och så här. Och liksom, man har inte tanke på att det ska stå barnvagnar som skogar när man ska komma in i kyrkan och så här. Och så liksom, ja men det är bökigt att bli barnfamilj. Och vi vill ju vara en barnfamilj. Vi vill ju vara för alla åldrar. Och jag säger bara, om man säger, jag är verkligen bekväm. Hade jag vetat hur, ja jag vet inte om jag hade skaffat barn, håller jag på att säga. Jo, vi stryker det. Men alltså så mycket, det var ingen som berättade för mig att det skulle ta flera år innan jag skulle få någon riktig nattsömn igen. Det var ingen som berättade för mig så här. Och jag är så bekväm så att, alltså det finns ingen chans att jag hade suttit och svettats en hel lördag, fredag för en predikan. Och liksom, om det inte var så att Gud verkligen hade kallat mig. Alltså jag tror det var Guds enda chans att överhuvudtaget få mig att liksom andligen disciplinera mig. Att sätta mig i en sån här tjänst. I somras åkte vi till Öland med Theo. Och hela vägen så lyssnade vi på hans musik. Det var Smurfarna. Och det var en speciell låt. Ja, Pippi Långstrump och Snickerboa. De två låtarna får vi spela om och om igen. Och i somras så var det Pippi Långstrump. Bara på repeat så här, Pippi Långstrump. Alltså varför gör man så? Jo, för att vi vill att den här resan ska vara något positivt för honom. För vi visste ju att vi ska ju också åka hem samma väg. Så man packar en liten väska med grejer till honom. Där han får sitta. Åh, titta, jag har en liten... Och han sitter och upptäcker lite russin som han har fått i en liten ask där och så här. Och så sitter han och har liksom ett litet kit där på sin plats i bilen. Och lyssnar på sin musik och känner, den här resan, den är för mig. Och då står jag ut gladeligen med Pippi Långstrump 2011 gånger i rad. För att vi vill göra det så trist. Så är ju man som förälder. Jag tror inte jag är speciellt unik eller godhjärtad som förälder. Utan så funkar det. Och jag ser att i mitt liv och i vårt liv så behöver vi ta Jesu ord på allvar. Det här är ingenting text som vi ska ta fram till barnvälsignelser. Det är ju Jesu befallning. Han förväntar sig att vi lyder. Låt barnen komma till mig. Hindra dem inte. Och för att fylla i det Sten Gunnar sa innan, där barnen trivs, där trivs också föräldrarna. Och en församling där barnen inte trivs, dit kommer inga barnfamiljer. Och det blir en församling som inte växer. Tänk. Jag vet inte hur många gånger redan. Det här är också, det känns som en bekännelsestund det här. Men det vi får gå till McDonald's. Det ligger ju så nära här också. Och de har fattat det här på McDonald's. För jag tycker inte att McDonald's mat är speciellt gott. Men det är en miljö där barnen trivs. Och då går jag dit som förälder. Alltså det är ju otroligt smart gjort. Och vi ska inte vara lika uträknande eller konsumentinriktade som McDonald's. Vi har ju ett så mycket större uppdrag. Vi vill ju att människor ska ha sitt hjärta här och överlåta sitt hjärta in i församlingens centrum som är Jesus Kristus. Och jag tror att där har vi en stor växling, en stor förändring som måste ske om vi vill se den här församlingen, se en ny generation ta vid den här församlingen. Barnasinna, det betyder också en annan sak för mig. Och det betyder att vi vågar vara lite mer barnlika. Inte barnsliga i första hand. Där kanske vi också behöver vara lite ibland sådär. Men barnlika, och då tänker jag speciellt på två ord. Och ni får ursäkta här, det blir mycket familje liksom, liknelser här. Men det första punkten är den här, och jag vill verkligen trycka in den ordentligt här. På julafton, våran son, han är ju 3 år. Det här är ju på något sätt hans första lite mer medvetna julafton, känns det som. Där man liksom innan, han vet att det ska bli julafton. Och så pratade vi om det här och så gick vi upp och vi vaknar till vår förvåning före honom. Och så går vi upp och så tänder vi lite ljus hemma. Och sen väcker vi honom. Så gick vi in där och så väckte honom lite försiktigt här. Vi väckte honom på hans födelsedag och då ville han absolut inte gå upp. Så nu tänkte vi vara lite mildare. Så vi sjöng inte eller något sånt där. Utan vi bara... Och så fick han komma ut. Och så var det tända stearinljus i lägenheten. Och han ställde sig och applåderade. Ljus! Ljus! Och så tänker jag att vara barnlik, det är att vara entusiastisk och förundrad på samma gång. Jag önskar att det får känneteckna vår församling. Att vi får bli en församling som är entusiastisk och förundrad. Om vi bläddrar tillbaka här till den första texten. Bild nummer 2 tror jag. Där. De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket, och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Alltså det går inte att ta miste på entusiasmen som fanns åt de första kristna. Att varje dag träffas i hemmen och prisa Gud och dela mat med varandra. Och jubla tillsammans. De älskade att vara församling. Ekklesia, kallade ut ur någonting. Det är ju vad ordet betyder, församling. Kallade ut. De älskade att vara församling. De var entusiastiska över att vara församling. Och de var förundrade över att ha fått bli en församling. Kallade av Gud. Och vi sitter i samma sits 2010, 2000 år senare. Och jag önskar att vi får liksom smittas av den här texten och känna, det är entusiastiskt, det är underbart att vara församling, att vara kallad till att vara Guds folk. Och det är någonting att vara förundrad över. Ni vet, de brukar säga om generationen, min generation, generation X, vi var den första generationen som förlorade förundran. Det fanns ingenting att förundra sig över längre. Helt plötsligt hade man åkt överallt på jordklotet. Man hade tittat så långt ut i rymden man kan. Och man kan nästan göra vad som helst med sitt liv. Det finns ingenting att förundras över. Var hittar vi förundran idag? Jag tror att vi hittar det hos barnen. Det är där vi ser den här förundran. Och jag vill att Theo och Nomi, mina barn, ska komma till kyrkan och känna att det är förundransvärt. Att vara här. Att vara i en församling med folk från olika nationaliteter, olika bakgrund, olika åldrar. Och vi gör saker tillsammans och vi älskar att vara församling. Vi är entusiastiska över att vara här. Ja. Och jag vet att ni är med mig i det här. Att låta kyrkan vara en plats där barn och unga trivs. Här syns de. Här får de bli sedda. Här blir de räknade med. Jag ser ju på min tonårstid vad det var som verkligen betydde någonting. Vad var det som gjorde att jag faktiskt stannade kvar när det var ganska motigt i tonåren? Att jag ändå stannade kvar i min församling. Jag som inte var uppväxt där ens, utan kom in där genom barnarbetet. Jo, det fanns äldre som räknade med mig. Som lät mig gå upp. Och synas ibland. Som ville se mig trots att en del vi gjorde i våra ungdomsgäng var rena tokigheter. Spelade konstiga draman som ingen i församlingen varken tyckte om eller tyckte var, ja, fattade någonting av. Och en tant, kom jag ihåg, hon sa det till och med till mig. Ja, jag förstod ingenting, men det är så kul att se att ni är här. Jag förstod, och jag liksom, och nu då tyckte man väl liksom att det var lite så där halvsurt att de inte liksom riktigt, men nu tycker jag så här, men vilken skön känsla ändå. Ja, men de älskar att vi är där. Vi fick vara där. Att vara barnasinnade. Mitt andra ord som jag hoppas att vi ska karaktäriseras av, det är sammantvinnade. Det första är barnasinnade, det andra är sammantvinnade. Och nu bläddrar vi här till första Korinthierbrevet 12. Ty liksom kroppen är en och har många delar, och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp. Så är det också med Kristus. Vi är en kropp. Och längst ner står det, ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Det här är ju inget nytt. Samtidigt är det ju det här som man blir förundrad över. När du gick in i den här församlingen så blev du en medlem. En lem i kroppen. Då knöts din livstråd till min. Då blev ditt liv en angelägenhet i mitt liv. Och tvärtom. När jag gick med här så blev mitt liv en angelägenhet i ditt liv. Visst är det någonting att förundras över. Och därför är jag så glad när Elin säger så här, ja men vi vill mötas, vi ungdomar, vi vill mötas, unga och äldre. svenskar och invandrare, nya medlemmar och de som har varit med, vad var det Samuel sa, 1936. Vi vill mötas där. Och frågan vi måste ställa oss är, har vi plats för varandra i våra liv? Annat än på söndag förmiddag. Alltså, delar vi livet med varandra? Inte bara en gudstjänstlokal. Hur många av oss bjuder verkligen hem ungdomarna en söndag förmiddag till en fika eller till en middag? Och nu har vi verkligen chansen. Helen liksom redan här satte ribban. Alltså de kommer börja se till att bli hembjudna. Och jag tycker det är precis så man ska göra. Så gör ju Jesus. Ni vet när han möter Zacchaeus. Zacchaeus sitter i trädet. Och vad säger Jesus? Skynda dig ner, Zacchaeus. Idag ska jag gästa ditt hem. Alltså gör som Jesus. Jag säger det ungdomar. Gör som Jesus. Säg så här. Idag ska jag gästa ditt hem. Ja men det är väl fantastiskt. Rolf, idag ska jag gästa ditt hem. Ja, så är det bara ni säger på söndagarna till varandra. Vad skönt, ni kommer här, ni tänker så här, åh jag har ingen mat hemma idag. Åh vad tråkigt, det ligger bara någon gammal pitepalt där. Så bara, ja men du, idag ska jag gästa ditt hem. Och så bara bjuder vi in varandra, det är ju fantastiskt. För det är inte här på söndagarna det visar sig om vi är en kärleksfull gemenskap. Utan det är från söndag till söndag. Det är då det visar om vi verkligen är en kärleksfull gemenskap. Mellan söndagarna. Precis likadant som när vi säger, jag har sagt det någon gång till närgruppsledarna. Alltså om ni har en god gemenskap i närgruppen. Det syns inte på närgruppsmötena i första hand. Utan mellan gångerna. Det är då det visar sig om ni har en kylskåpsgemenskap som jag brukar kalla det. Vet man kylskåpsgemenskap? Det är när man kan gå hem till någon och titta i kylskåpet. Och det kanske inte är populärt. Men jag skulle eftersträva lite mer av kylskåpsgemenskap. Ni är välkomna att titta i våra kylskåp. Det hade vi faktiskt några församlingsmedlemmar som kom. De hittade inte så mycket. Så de gick ut och handlade mat. Och sen lagade de mat åt oss. Det var ju, och vi hade en fantastisk gemenskap. Ja, men det var ju så oerhört välsignat. Vi var välsignade med matlåda till och med. Vad gott det är att vara i en församling. Och knyta livstrådar till varandra. Så för det året som kommer nu så måste vi, och nu talar jag till mig själv, göra det som vi lovar. Att satsa på den lilla gruppens närhet. Börja och se till att ledarna får det de behöver för att verkligen ha verktyg att lyckas med närgruppsverksamheten. Vi behöver mötesplatser, vi behöver att ungdomar kommer hem till folk, vi behöver ha fester i församlingen. Men se, vi har ju en fantastisk lokal. Vi behöver ju bjuda till fest ibland och se varandra. Vi behöver ha träffar i kyrkan för de som är nya. Och då kan det inte bara komma nya, för då får ju bara de träffa varandra. Utan då måste det komma en och annan gammal medlem också. Så sammantvinnas vi tillsammans våra livstrådar. Okej, mitt tredje ord är själavinnande. Om vi är barnasinnade och sammantvinnade så behöver vi också bli själavinnande. Jag vet att det inte rimmar med de andra, men jag tyckte att det passade bra ändå. Varje dag så slöts det nya till dem var den här texten och apostlagärningarna. Och jag märker det hos mig själv hur jag tycker att jag ibland värjer mig för ordet vinna i våran vision. Vinna, vårda, växa. Jag tycker att det är lite sådär obekvämt ibland. Jag sa ju att jag var bekväm. Och det handlar ju inte om att tävla i församlingsstatistik. Det är ju inte för att rädda församlingen som vi ska vinna människor för Jesus. Utan när jag var i tonåren och avgjorde mig för Kristus, överlät mig i Jesu händer, så upplevde ju jag att det var jag som vann någonting. Det var ju jag som fick vinsten när jag blev kristen. Det är lätt att vi tänker, men vi ska vinna människor och det är vi som vinner dem. Men jag skulle säga, när jag blev kristen, och jag hoppas att ni håller med, så upplevde vi att det var vi som vann någonting. När jag inte klarade mitt eget liv, när jag erkände mig besegrad, då vann jag min största seger. Jag vann livet. Jag vann Jesus Kristus. Så om det kan tyckas att vi är påstridiga här i Pingstkyrkan och upplevs lite som att vi stör och kanske ibland lite stötande, så kom ihåg att ja, det vi stör med är ju livet. Och det är lite störande, livet ibland. Det är sanningen, det är vägen till Fadern. Och ibland funderar jag på att använda mig av det. Så ursäkta att jag stör, men livet söker dig. Hans namn är Kristus. Det är ju precis vad vi menar med att vinna. Hans namn är Kristus. Vi behöver vinna människor för Jesus Kristus. Och i sin tur så finns det massor med människor som jag tror längtar efter just den känslan som jag upplevde. Jag har vunnit någonting. Någonting som inte kan mätas med någonting annat. Jag har vunnit livet och hans namn är Kristus. Så här skriver Nils Bolander i en av mina favorittexter av honom. När vi är kallade, skriver han, av livets herre att inbjuda människor till det oerhörda äventyret bortom alla idyller. Det förintande mötet med heligheten, ett ofrånkomligt val mellan Kristus och kaos. Det fantastiska vågspelet. Ett liv i spänningens land så att gamla män drömmer drömmar och yngliga ser syner. Sviker vi den kallelsen, sviker vi den sveklöse. Och vi gör oss förtjänt av det nesligaste av alla namn, kristna svindlare. Ja, han kunde använda sina ord, Nils Bolander. Och när jag läser det här, ett ofrånkomligt val mellan Kristus och kaos, det fantastiska vågspelet, ett liv i spänningens land, då kommer det igen till mig, de här orden, entusiasm och förundran. Livet handlar om det. Och rent krasst, om man inte vinner, så förlorar man. Om jag inte hade fått upplevt den gången att det här var vinsten, då hade jag gått och fortfarande, även om jag inte kunde sätta namn på det, men faktiskt förlorat. Det är ju därför vi har satsat på Alfa, som vi försöker liksom ta ett riktigt grepp om nu. Att visa, vad handlar vinsten om? Vad har du? Vad ger det dig att bli en kristen? Det är därför vi försöker att hitta en gudstjänst som också attraherar de som inte är vana att gå i kyrkan. Att ha en gudstjänst där vi talar så folk begriper. Därför kanske inte vi kommer säga varje gång offer och missionsoffret, utan försöka att förklara, för att det är ju en del av våran kultur och vi kan ju alla de här orden som vi använder. Men kommer man hit för första gången, så har man ingen aning om vad det är för språk som vi använder i kyrkan. Tala så folk förstår. Mitt sista ord av de här, så jag börjar komma landa. Det är en lång gudstjänst där. Barnasinnade, sammantvinnade, själavinnande, brinnande. Lukas 24. Se om den kommer på nästa bild här, om jag hoppat över någon. Ni känner igen det från Emmausvandrarna som går bestört över att Jesus har dött. Och så möter de Jesus på vägen och så säger de efter mötet: brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss? Brann inte våra hjärtan. Utan den här punkten eller den här kännetecknet så mister alla de andra sin betydelse. så märker vi att det är inte vi som ska lyfta oss i håret för att åstadkomma allt det här. Utan vi öppnar oss för Kristus. Går med honom och lyssnar till honom. Brann inte våra hjärtan när han utlade skrifterna för oss. Han som kallar er trofast, han ska åstadkomma det, står det. Emmauslärjungarna, de får ett intimt, personligt möte med Jesus själv. Och det förändrar allt. Deras hjärtan börjar brinna igen. Och återigen så klingar de här orden, entusiasm och förundrar mig. För att det har ju med det att göra. Jag kan tänka mig att de kände det när de hade mött Jesus. En entusiasm för framtiden igen. En förundran över vad de hade varit med om. Ni kommer ihåg berättelsen om när Jesus är hos Marta och Maria. Marta springer och stökar med allting för att bjuda Jesus på fest. Hon missar ju dock att det var Jesus som ville bjuda henne på fest. Och så säger Jesus så här. Det står här nästa text. Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst. Och det ska inte tas ifrån henne. Livet bjuder på ett smörgåsbord av möjligheter. Det finns en hel buffé att plocka ifrån. Och vi säger, vi har mage att säga att vi vet vad som är bäst. Det gäller att vara, föregöra. Att vi bara är hos Gud. Går med honom som Emmauslärjungarna. Det måste komma före att göra allt det här som vi vill göra, som är så gott och så bra. Älska måste komma före tjäna. Och barnaskapet hos Gud kommer före lärjungaskapet. Vi är först barn. Vi är först där och lyssnar till Gud. Hör herden kalla. Och då får han tala till oss och våra hjärtan brinner. Hur gör vi det här? Hur blir vi en församling som kännetecknas av det här? Att vara barnasinnade och sammantvinnade. Att vara själavinnande och brinnande. Ja, jag har en önskan. Och vi har pratat om det lite i teamet. Och Sten-Gunnar och jag har suttit och snickrat lite på att låta onsdagskvällarna som vi nu har som bönekväll liksom bara få lyfta lite. Så det är ju fantastiskt att det finns så mycket bön i församlingen. Tänk om vi skulle kunna låta onsdagskvällarna bli en sån här riktig församlingskväll där vi har både bön och undervisning. Och vi har pratat om nu att faktiskt kraftkällan som vi har på söndagskvällar ska flyttas till onsdagen också och bli en del av det. Och bli en riktig sån där församlingens inre livkväll. Där vi liksom bara går och tänder eld på varandra. Ja. Bildligt talat, vänner. Bildligt talat. Jag har faktiskt gått i Lucia-tåg och varit ouppmärksam och tänt eld på en tjej. Sådär, som man inte ska göra. Så, men jag släckte det också väldigt snabbt. Jag var väldigt snabb på att liksom blåsa ut det, så hon märkte det knappt. Så, men vi vill ju tända eld på varandra, precis som den här Emmauslärjungarna. Brann inte våra hjärtan. Är det inte så vi vill komma på en onsdagkväll och sen gå därifrån och säga... Oh, brann det inte i våra hjärtan? Brinner det inte i våra hjärtan när vi har hört det här? Och de här böneveckorna som vi ska ha nu. Vi ska ha två böneveckor. En ekumenisk bönevecka. Och en bönevecka här i församlingen. Där vi ska ha både bönekvällar. Och 24-7. Eller 24-4 blir det här uppe. I bönerummet. Där vi liksom får ha dygnet runt. Och bara liksom. Jag hoppas att vi kan gå därifrån. Brann inte våra hjärtan. När vi mötte honom där på vägen. inför 2010. Så se den här som ett halvt löfte om att onsdagskvällarna, där kommer vi vilja satsa. Det ska vara en mersmak när man kommer dit. Vi försöker hitta på något bra ord här. Jag har inte liksom, jag famlar mellan och liksom mersmak eller växtplats eller växthus eller vad man nu skulle vilja ha, men det ska ju vara någon, en grogrund för församlingen. När vi tänker att gudstjänsten ska vara ett vittne ut. Här är vi ett vittne för världen. Så behöver vi också en plats för församlingens inre liv. Jag önskar att onsdagskvällen och de andra samlingarna som vi har med bön får vara en sån samling. Så min bön för 2010 är att vi ska kännetecknas av dessa fyra ord. Att få vara barnasinnade. Se barnen. Var lite barnlika. Att få vara sammantvinnade. Tvinna våra livstrådar tillsammans. Att få vara själavinnande. Att se nya människor komma in i församlingen. Och att vara brinnande. Vi ber tillsammans. Herre Jesus, du ser vår församling, vad vi längtar efter. Herre, tack för att du tar hand om oss. Bjuder oss till fest. Att vi ska se det som är viktigast för oss för det här året. Herre, låt våra hjärtan brinna. Låt oss känna entusiasm och förundran. Över att du är livets Herre. Och vi är i din tjänst. I Jesu namn. Amen. Vi sjunger en lovsång tillsammans. Och sen går vi över.